Podplay.
Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och som i förra veckan så heter min gäst Rickard. Men det är en annan Rickard, så det kommer inte exakt samma innehåll som förra veckan, som tur är. Idag får vi veta lite mer hur jobbet som gränspolis är. Ja, vad gör en gränspolis en vecka? Rickard berättar alldeles snart. I avsnittet på Patreon så får vi höra om ett väldigt allvarligt ärende som slutade... Precis, hur slutade det? Patreon.com/snutsnack för bonusmaterial med Rickard och också med många av mina andra gäster. På sociala medier finns vi ju såklart ändå, Facebook och Instagram. Vi kan höras där också. Men var försiktig där ute nu och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom.
Då säger jag hjärtligt välkommen till Snutsnack, Rickard.
Tack så mycket, Hasse.
Ännu en gäst som är en bit ifrån mig. Du är ju nu alltså norr om mig. Jag sitter ju i Stockholm.
Ja, men precis. Jag sitter i Östersund. Jag satt en liten bit bort. Mm. Men många tror ju att det är över Norrland, men det är faktiskt mitt i landet. Så vi känner oss centralt placerade här.
Ja, men det är alla dryga stockholmare som tycker att allt norr om Uppsala är liksom långt bort i stan.
Ja, det är väl en kunskapsfråga kanske.
Lite så. Lite grann. Har du alltid jobbat som polis i Östersund?
Nej, jag har inte det. Jag har jobbat på... 3 olika platser i stort sett kan man säga i landet. Så att jag har jobbat i Halland och i Uppsala och nu sista ganska länge här i Östersund då och Jämtland. Då. Men, så att jag har varierat mig lite.
Men med den erfarenheten när man är på olika ställen, jobbar man olika som polis på olika platser i Sverige?
Jo, men jag tror att man blir så illa tvungen att göra det faktiskt. Jag var nere och jobbade i Stockholm här för några veckor sedan och slogs av hur mycket folk det finns. Och i deras ögon så finns det väldigt lite folk, men i mina ögon är det en stor skillnad. Så att de har ju helt annan möjlighet att jobba och strössla med patruller på ett ärende och få ett jättebra resultat utifrån det. Medan vi får hushålla med det vi har på ett annat sätt. Och vi har ju långa vägar till förstärkning, så det måste man ju med sig i bakhuvudet såklart när man planerar sina insatser och när man gör ingripanden.
Allt är relativt, som man säger.
Ja, nej, men så är det. Och vi kan ju ha patruller som är 20 mil ifrån varandra i värsta fall. Så att, det är någonting som man definitivt måste tänka på.
Kände du av det när du kom till Östersund, just det här sättet att tänka sig, men här måste man kanske var lite mer avvaktande eller agera på ett annat sätt? Kände du det, att liksom det blir lite ett annorlunda sätt att jobba?
Jo, men det tror jag. Sen tror jag också att det krävs mer för att polisen ska komma på ett ärende som rings in till polisen här i Region Nord. Det krävs lite högre dignitet om det är så att vi inte har en patrull i närheten, för att vissa saker löns inte, känns det som ibland, att åka på. Jag tror att man kanske mer försöker lösa saker på ett annat sätt än att skicka polispatrull på allting. Så att det är nog en viss skillnad, tror jag, tyvärr.
Just det.
Man skulle önska att vi kunde skicka polispatruller på precis samma sätt som man kan göra i en större stad, så förstås. Men där är vi inte riktigt än i alla fall.
Nej. Har du dina rötter i Östersundstrakten från början, eller hur kommer det sig att du är där nu?
Nej, men jag är en hallänning i grund och botten, född och uppvuxen på västkusten. Och jag hamnade här för kärlekens skull, som så många andra.
Så, jag lyckades ju ta ner min fru från Norrland. Alltså, det går ju också.
Ja, det går på andra hållet också.
Men jag har fått upp det hemma. Men hur trivs det som hallänning i Östersund?
Ja, men jag trivs jättebra, men det var en omställning att flytta hit rent polisiärt, måste jag säga, från en större stad. Jag trodde ibland att radion var trasig när det inte kom ut en massa jobb på radion. Sådär. Men jag trivs jättebra. Det är väldigt, väldigt trevliga, duktiga, engagerade kollegor och jäkligt kompetenta. Vi får ju bli lite breda i vår tjänstgöring och försöka kunna lite och mycket. Så att jag trivs väldigt bra. Det som är, det finns ju en fördel med det småskaliga, att man kan kliva in till högsta chefen och snacka, alla känner alla. Och det är en framgångsfaktor, tycker jag faktiskt, i många fall.
Ja, just
Så att,
det.
på det hela taget är det väldigt trivsamt, måste jag säga. Sen kan man ju sakna vissa saker från större städer och lite puls och sådär. Men ja.
Man kan ju inte få allt.
Nej, det får man ju lära sig med livet.
Ja, det är någonting. Men jag vet att du började polisutbildningen 99. Hur var tankarna innan där, innan du började plugga till polis? Var det någonting som du hade liksom haft någon form av målbild att sikta emot, eller kom det som en tillfällighet?
Men jag tror att som de flesta så visste jag inte så mycket mer än blåljus och batong, brukar jag säga. Att man vill åka fort och gripa tjuvar och jobba i radiobil. Det var väl det. Och sen så visste man ju det som man har sett på tv med mordutredare i flådiga kostymer och sådär. Men jag hade ingen aning med vilken bredd det fanns inom polisen när jag började. Så att det blev man ju positivt överraskad med efter ett par år. Sen har jag jobbat så mycket med olika saker, men jag börjar ju på ordningen som de flesta andra gör ännu idag då.
Men du säger det tog ändå ett, även om man går utbildningen så tog det ändå ett par år att liksom inse att det finns ett väldigt brett spektra liksom inom polismyndigheten att göra väldigt mycket olika saker. Det var nog så för mig också. Man visste ju tjänster som man inte existerade dök ju upp ibland.
Ja, men verkligen. Det var någon som sa, jag läste någonstans, det finns 83 olika inriktningar. Jag vet inte om det stämmer, men det finns ju verkligen allt från IT-tekniker till dykare, helikopterpilot, MC-polis och allting däremellan. Så att det är ju extremt brett. Och det gör ju att man inte hinner tröttna kanske på att vara polis i grunden. Polis står ju alltid på skjortan och på brickan, men sen kan man hitta på lite olika saker.
Hade du något förhållande till polisen innan, någon släkting eller någon bekant och sådär som hade berättat ungefär hur det var eller bara kört?
Nej, jag hade ju ingen liksom i min närhet som var poliser, så utan det var ju en barndomsdröm som jag hade. Men det som är lite lustigt är att när min mormor dog och vi rensade ur hennes lägenhet, så hittade jag en gammal polistidning från 1905 som visar att fanns en dödsruna på en polis som jag var släkt med från min mormors sida. Så att tydligen hade jag en släkting långt, långt tillbaka. Det här var början på 1900-talet, slutet av 1800-talet. Så att
Så
jag blev varse det då.
det fanns lite polisiärt DNA i ådrorna.
Ja, det kanske låg i generna där på något sätt, jag vet inte. Men när jag sökte så där så var jag inte medveten om att det fanns något sånt, utan det var en barndomsdröm som jag alltid velat, att jag ville bli polis när jag var jätteliten.
Men när du kom ut liksom på stadens gator, när du var färdigutbildad och då blev ordningspolis eller ingripande polis som man kanske säger idag då, hur var den första så här initiala tiden när man kommer ut och liksom folk kan fortfarande se liksom pressvecken på kläderna och sådär?
Jag tror att det var en ganska tuff omställning. Jag har tänkt på det i efterhand. Jag var ganska ung när jag kom ut, så jag är knappt torr bakom öronen. Så skulle man ingripa mot betydligt äldre personer som hade en väldigt lång livserfarenhet. Så att bara det var ju svårt. Och sen tror jag att det var en väldigt stor omställning från en som har vuxit upp med föräldrar och syskon i en väldigt, väldigt trygg och lugn miljö. Så var det ändå en tuff omställning att möta sig till verkligheten och de sakerna som man får se som polis. Det tog ganska hårt, tror jag.
Ja, det gjorde det.
Och ganska snabbt blev man nog lite cynisk och hårdhudad så där. Och ja, lite negativt inställd till hur synen på samhället och hur det utvecklades, tror jag. Så att det var en tuff omställning, tror jag, från skyddade verkstaden ut i verkligheten.
Jag kan känna igen det lite grann i det du säger. Dels att jag också var väldigt ung. Och just det här att säga till människor eller prata människor till rätta som är betydligt äldre och där man vet att de besitter en helt annan erfarenhet kring livet. Det tyckte jag också var lite tricky i början.
Ja, och det krävs ju ändå en ödmjuk inställning till sin egen roll, tänker jag, att man faktiskt är öppen med och ödmjuk med att man inte vet allt och inte kan allt. Har man den inställningen så brukar de flesta lösa sig, de flesta bekymmer och samtal man har. Och sen får man ju luta sig mot sina kollegor såklart också. Men det krävs ändå liksom en viss självdistans, tror jag, och förståelse att man inte är all kunnig och allvetande.
Sen den här andra delen som du nämner, som jag tycker också är oerhört viktig. Man kommer från, och det är väl många som söker till polisen idag, det är väl fortfarande ganska klassisk medelklass människor som söker, även om det finns spretar åt alla håll givetvis. Men för mig var det också ett uppvaknande att se en värld som man nästan inte trodde existerade, fast man på något sätt då förstod att det finns ju bovar och banditer och det händer saker bakom lyckta dörrar som man inte känner till. Men det blir väldigt hands-on när man jobbar som polis och ser de här sakerna. Skulle man kunna förbereda sig mer för det här under utbildningen till exempel?
Det är en jättebra fråga. Jag har funderat på det där också. Jag vet inte om man kan det faktiskt.
Nej.
Det är två helt olika saker att liksom rationellt förstå en sak och att få uppleva en själv. Man kan jämföra med att få barn. Man kan ju liksom intellektuellt sett förstå att det är en jättestor omställning i livet och att man kommer älska barnet mer än något annat. Det där köper ju alla liksom intellektuellt sett. Men jag tror inte man riktigt förstår det kanske förrän man sitter i den situationen.
Ja, det var ju en jättebra jämförelse faktiskt, även om det är mer glädje än cynism då.
Ja, nej, jag vet inte om den är sann, men det är något som jag har funderat på. Jag tror att det är svårt. Det blir så teoretiskt liksom att förklara hur samhället funkar på riktigt, och man kan känna sig ganska liksom von oben om man förklarar för någon annan som inte är polis att men så där funkar det inte. Men samtidigt ska man ju vara medveten om att min upplevelse är inte den enda och sanna tolkningen av världen. Så där.
Nej, för vem man än är och är i en situation så kan man ju bara se den situationen ur sin egen vinkel, så att säga, rent praktiskt också ur den vinkeln och uppleva den ur bara sin egen vinkel. Så att det är ju viktigt det du säger, att ens egen sanning och ens egen verklighet inte är den totala verkligheten.
Ja, men jag tror att det är viktigt att ha det tänket med sig. Men och sen också om man funderar på att bli polis, så tänker jag att man ska vara medveten om att det kommer att, tror jag, alla, om inte det är någon superman där ute eller superwoman, att det kommer förändra en och hur man ser på samhället och hur man ser på människor. På både gott och ont såklart. Men man kommer att förändras, och det är ju intressant att fundera kring hur hade jag varit som människa om jag inte varit polis. Hade jag varit en mer positiv människa eller hur hade jag varit liksom? Man blir förändrad helt klart.
Det tror jag också. Det är väldigt i en del fall till det positiva tycker jag, för att man får in ju mer strålar av verklighet liksom till en själv, men som också belyser skuggor i samhället som man aldrig hade sett annars, såklart.
Absolut, jag skulle inte vilja ha den här resan ogjort på något sätt. Jag insåg att jag lät kanske lite negativ här ett tag. Jag tror också att man blir mer sammansatt såklart. Man får ju se så mycket annat som många andra inte får se, och det gör ju att man kanske får en större förståelse också för människan och samhället.
Men jag tycker det är en klok, det är nog någonting som bör sägas kanske till folk som du säger, tänker på att vilja utbilda sig till poliser eller som nu är under utbildning, att det här yrket kommer att, oavsett du vill eller inte, att förändra dig. Men det kanske alla yrken gör ändå, men
då är det såklart.
Lite mer kanske än om du skulle ha jobbat i en butik och sålt skor.
Jag tror ju det, men jag har ju inte den erfarenheten att ha sålt skor. Så att, det kanske också är jättelivsförändrande. Nej, men det är ju det enda jag gjort under hela min vuxna uppväxt, eller vuxna tid kan man säga. Så att det är det jag känner till och kan utgå ifrån.
Jag tänker, är du förälder också?
Ja, men jag är det. Jag har ett gäng ungar.
Och det
förändrar ju en också såklart. Och det är ju något som man ser på jobbet på ett annat sätt efter föräldraskapet kontra hur det var innan.
Och jag tänker också att ditt föräldraskap, alltså din roll som pappa, kanske hade varit annorlunda om du inte hade varit polis. Du har ju sett saker som har hänt i andra familjer, andra ungdomar och så vidare.
Absolut, så är det. Man blir lite mer av en höns förälder tror jag när man har det här livet. Och det är väl svårast som förälder att veta hur mycket man ska. Det gäller ju att våga släppa iväg sina barn och göra sina egna misstag också. Samtidigt som man ska Det är en jättesvår balansgång.
Ja, den är jobbig.
Den känner du till.
Ja, jag känner till. Jag har ju klarat av en. Nu henne har jag ju släppt fri för länge sedan, men nu har jag ju börjat om så att.
Ja, men då kan du reparera alla eventuella misstag. Det är perfekt.
Ja, precis.
Försök så får du en ny chans.
Men jag har faktiskt blivit betydligt hönsigare. Det kan jag erkänna rätt av. Jag har blivit mycket mer försiktig och tänker mycket mer på alla presumtiva faror där ute och sådär. Så att, men det kanske inte är fel. Man får inte vara för overprotective heller, men.
Nej, det gäller att hitta det rätta mellanvägen där.
Ja, min fru får hjälpa mig på vägen lite grann.
Ja, det är bra de finns.
Ja, faktiskt. Men vad gör du idag då i Östersund? Och vad har du liksom, har du studsat från ordningspolis till ordningspolis? Eller hur har det sett ut för dig liksom tjänstemässigt?
Nej, men jag har ju som sagt gjort lite olika och jag började ju med som ordningspolis. Jag har jobbat som ungdomspolis på blandat inre och yttre tjänst och så har jag varit kortis på lite andra grejer. Så, men det som jag gjort majoriteten av min karriär ändå nu när jag räknar ihop åren här så är faktiskt att jag varit gränspolis. Och det är väl som det är med småställen också att man får göra precis allting som finns inom gränspolisens tak. Medan man är större där det kanske kan inrikta sig på en eller två av våra verksamhetsområden inom gränspolisen. Vi har ju lite olika saker vi gör. Men för oss så gäller det bara att byta hatt och göra det som behöver göras helt enkelt.
Men berätta, gränspolis. Jag tror inte det är så många som får upp. Min bild är att man står vid gränsen och typ kollar ett pass. Men berätta lite, du som har lite mer kunskap för mig och för lyssnarna, ungefär hur en arbetsvecka kan se ut för dig.
Ja, och många tror ju också att vi här i Östersund och egentligen att vi står vid Storlien i norska gränsen och så här Fargo-mössor på oss håller upp stopptecken och stoppar långtradare och kollar igenom dem och blandar ihop oss med tullen lite grann. Men
Just det.
riktigt så är det inte. Men vi har ju egentligen ett antal verksamhetsområden. Dels är det gränskontroller, det är som du säger att vara på en gränskontrollplats. Kan det vara en hamn eller en flygplats eller en landgräns. Nu har vi inga sådana mot tredje land i Sverige, men det är ju att kontrollera så att rätt person får komma in i Sverige, att man har rätt papper på sig och rätt syfte med att komma till Sverige helt enkelt. Det är ju en del som vi gör och sen så har vi ju det som kallas verkställighetsärenden, att vi får ärenden från kriminalvården och Migrationsverket på personer som ska utvisas som har ett utvisningsbeslut. Och så ska vi försöka verkställa det då. Sen så jobbar vi också med inre utlänningskontroll och arbetsplatsinspektioner. Och det är väl ganska mycket det som jag jobbar med mest här och som jag kanske tycker är allra roligast också. Men jag gör allt utav det här. Jag kan sitta på flygplatsen en dag i veckan och ha en gränskontroll mot ett tredje land. Nästa dag så kan jag jobba med ett verkställighetsärende av kanske någon som har blivit dömd för något brott och fått utvisning. Och tredje dagen så ut och gör en arbetsplatsinspektion eller leta efter en person som inte har rätt att vistas i landet. Så att det är väldigt varierat faktiskt. Och
Det
det är
låter
därför
varierat.
som man inte hinner tröttna och bli less.
Men jag tänker på de här arbetsplatsinspektionerna då. Är det att man kollar anställda har arbetstillstånd och att de får vistas och så vidare och så vidare?
Ja, men precis. Väldigt mycket så. Och det finns ju ett nytt begrepp här som man håller på att definiera i landet som kallas arbetslivskriminalitet. Och förkortat A-krim då. Det handlar ju sådana här kvalificerade förfaranden kallar man det som strider mot bestämmelser i lag eller i avtal och som rör arbetslivet. Och det kan vara att arbetstagare utnyttjas eller att konkurrensen snedvrids i systemet. Och det här utförs ofta i organiserad form eller systematiskt och ska vara av allvarlig eller omfattande karaktär som man säger. Och då finns det ett gäng olika brott som kan rymmas under det här begreppet arbetslivskriminalitet. Det kan vara människohandel, människoexploatering, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott, skattebrott, brott mot utlänningslagen och så vidare. Det är väldigt brett och då jobbar vi ju ofta tillsammans med andra myndigheter för att bekämpa de här typerna av brottslighet då.
Men hur får
Och då har
ni, förlåt nu avbröt jag dig, men
Nej.
hur får ni in era case? Jag tänker spontant på byggen och så tänker jag på restaurang. Det är de två liksom branscherna jag får upp liksom. Men hur kan det funka? Får ni in tips eller hur jobbar ni?
Det får vi också. Vi har ju, dels får vi in tips såklart. Dels så har vi också en allmän inspektionsrätt i utlänningslagen som ger oss rätt att kontrollera arbetsgivare i vissa branscher. Och det är det som du är inne på, så finns det olika branscher som vi har rätt att kontrollera, och de beslutas centralt då. Och då är det till exempel bygg och restaurang, städbolag, assistansbolag. Det är en massa olika sektorer som jag inte kan räkna upp allihopa här. Nej. Men de har vi då en generell inspektionsrätt på, och då går kontrollen till på så sätt att vi ska kika så att arbetsgivaren har rätt tillstånd på de som arbetar för honom eller henne. Att man har rätt att vistas i landet och rätt att vistas i Sverige. Och för det så har vi möjlighet att ta de här personerna i förvar och sen verkställa deras utvisningsbeslut i nästa skede då. Samtidigt som vi också utreder brott mot utlänningslagen vad gäller av arbetsgivaren som kan få en påföljd för det då.
Okej.
Och man kan ju tycka att ja, men det är väl inte så farligt att ha någon som är anställd utan tillstånd i Sverige, och det på liksom ytan kan det inte verka så farligt, men ofta så rymmer ju sig ganska så allvarlig brottslighet därunder, som till exempel människohandel eller människoexploatering. Mm. Vi märker det i vår vardag att många får ju jobba under jäkligt svåra förhållanden. Man kanske jobbar extremt långa dagar till väldigt liten eller ingen ersättning. Du kanske sover på en madrass i källaren till pizzerian du jobbar på, eller ja, du blir sjuk och du har inte möjlighet att vara sjukskriven och så vidare. Sen kanske du bor i en lägenhet med 15 andra personer och ni trängs på madrasser i köket och så vidare. Så att det finns väldigt mycket brottslighet under det här begreppet som är ganska allvarligt för samhället, och som ofta ser man att det kan finnas koppling i vissa av de här branscherna mot annan organiserad brottslighet också.
Just det.
Som inkluderar för organiserad brottslighet.
Så det är inte alltid bara någons kusin som jobbar på pizzerian typ?
Nej, det är väldigt mycket sånt. Jag är bara här och hjälper till, säger många, eller det är en släkting som ska vara här och kika och så vidare. Men så att man försöker ju ta sig runt de här bestämmelserna. Och jag upplever också inte att många faktiskt inte känner till alla krav kanske. Sen finns det ju, och det finns ju alla, liksom, alla graderna utav...
Men menar du att arbetsgivaren inte känner till det, eller menar du att arbetstagaren...
Ja, exakt. Att man inte riktigt vet exakt vad som gäller. Så är det för vissa arbetsgivare som kanske har gjort det här i någon slags god tro, medan andra utnyttjar systemet väldigt systematiskt. Mm. Så hela skalan upplever jag finns.
Och har ni att göra i Östersund kring de här ärendena?
Det tycker jag att vi har. Och vi har... Man kan ju tro också att i Region Nord så händer det inte så himla mycket. Men det här är ju ett fenomen som vi ser spred ut sig över hela landet. Och nu har vi en väldigt stor industrisatsning i Region Nord till exempel. Där det krävs mycket byggarbetare. Vi har en turistbransch här i Jämtland som kräver mycket personal. Och det är många som bygger och så vidare. Och man vill att det ska gå billigt. Och det är ju... Då blir det de här lösningarna från arbetsgivarens sida då, ibland att man tar till knep som inte är okej då, eller bryter mot lagen helt enkelt.
Just det, jag tänker på de här tipsen som kommer in. Varför tipsar man polisen om till exempel någon som olovligen vistas eller olovligen jobbar? Liksom, vad finns det för anledningar att liksom ringa till polisen?
Ja, men jag kan tänka mig att det kan finnas olika anledningar. Dels så kan det ju vara branschorganisationer som hör av sig och som har fått tips kanske via fackförbunden, eller ibland till och med skulle kunna vara någon konkurrent som ser att den här grannpizzerian, där verkar det gå skumt till. Eller det kan vara allmänheten som hör av sig och att man ser att någon jobbar väldigt sent eller på konstiga tider, så att det är väldigt olika, väldigt spridning på det där skulle jag säga.
Mm, så det kan vara i konkurrens, man ser går för bra för konkurrenten också. Så.
Ja, men, nej, men det är ju så klart att om du har två olika restauranger och den ena har personal som du inte betalar i lön, eller som du väljer att inte betala i lön, då kan du ju såklart skära ner dina kostnader och sälja billigare mat.
Just det.
Och du som väljer kanske den billigare pizzerian framför den dyrare pizzerian, och det snedvrids konkurrensen, och så till slut så blir det ju ett sluttande plan för samhället då, att ja, det lönar sig att göra dåliga saker, lönar sig att bryta mot lagen.
Det här är ju du berättade om hur mycket du kände till kring polisarbete när du sökte, att det var bara typ blåljus och batong och så här. Det här är ju en del av polisverksamheten som många liksom ur ja, gemene man inte känner till egentligen de arbetsuppgifter som till exempel du och dina kollegor utför i Östersund?
Ja, men jag tror inte det är så himla jättespritt internt heller. Vi upplever att det finns en behov av kunskap vad gäller utlänningslagen hos våra kollegor också. Så att vi försöker verkligen att sprida vår kunskap till bland annat till nya polisaspiranter som kommer hit och försöker att liksom ge dem vår syn på utlänningslagen och så att de ska ha med sig det i sitt arbete. Men det är jättesvårt, för som ingripande polis idag så ska du kunna så många olika saker från A till Ö och vara liksom allmän kunnigt i så många olika saker, så att det är svårt, det är jättesvårt. Men, och det är därför jag tänker att vi får försöka hjälpas åt och finnas där som ett stöd för dem som behöver.
Jag tänker tillbaks när jag började jobba då, det är ju början på 90-talet då, jag är färdig 91 och kom ut. Då hade vi, men det var ju andra regler då givetvis, vi hade ju PL, kan det vara PL11?
Det finns ju på.
Men då kollade man folk med stöd av polislagens 11 paragraf, kan det ha varit det, och mot utlänningslagstiftningen. Sen folk, nej du får inte vara här. De hände tog man dem.
Det
funkar inte längre, va? Det är old school.
Ja, nej, men du är rätt ute på ett sätt. Men man använder sig utlänningslagen för att kontrollera personen. Och sen kan man använda sig av PL11 för att omhänderta personen. Man kan också omhänderta enligt utlänningslagen. Och det är det vi försöker lära våra nya duktiga kollegor att de har.
Så man behöver inte använda PL11 egentligen? Man kan använda...
Nej, så PL11 kan du använda när du vet att Polismyndigheten kommer fatta ett beslut i nästa skede, då kan man använda PL11, att någon, du vet att någon efterlyst exempelvis, ja. Då, och i nästa stund ska den här personen handräckas eller den ska, ja, en beslutsfattare ta ett beslut. Och likadant är det med utlänningar. Vet du att en utlänning är efterlyst eller att den sannolikt kommer ta sig förvar, då kan du använda PL11, annars är det utlänningslagens 9 kapitel och 9 paragraf.
Okay.
Och där används det lite olika på olika ställen i landet. Så det är också sånt som kan skifta lite grann, hur rutiner och arbetssätt.
Ja, men så är det nog, att man inte gör exakt likadant oavsett var man befinner sig. Liksom. Det blir lite habrovinkar.
Ja, Stockholm är väldigt förtjust i PL11, tror jag. Så att, den har spridit här. Mycket vi försöker säga. Nej, men utlänningslagen funkar. Det är den vi ska använda.
Ja. Jag brukar ju fråga alla mina gäster om ett case som sitter kvar i minnet. Är det något från är det något kring det här arbetet som du fick upp då, eller var det något annat?
Ja, men det var egentligen något annat. Sen finns det ju många.
Men då gör vi så här, Rickard. Då tar vi något annat. Sen så i Patreon-avsnittet får du berätta någon sån här gränspolis-case.
Ja, vi får se vad vi tar på där. Men jag kan berätta om något, det som dök upp liksom, först när jag fick frågan om mig i den podden, så kommer jag tänka på ett ärende som ändå hänger kvar hos mig ganska mycket. Och det skedde här i Jämtland faktiskt. Det är ganska många år sedan nu, och jobbar på ungdomsroten som det hette på den tiden. Och jag och en kollega var ute och jobbade. Det var vinter och det var snö på marken, inte speciellt mycket snö, men ganska ny snö om inte jag minns helt fel. Vi var ute och jobbade och fick ett jobb på radion som inte var ungdomsrelaterat, men det var någon som hade synts med ett vapen gå och sikta in i en bostad. Och vi fick åka till den här adressen, jag och kollegan, och vi fick väl lite information från ledningscentralen på vägen fram, och när vi kom fram så ska vi prata med den här kvinnan, en äldre kvinna som har ringt in och berättat om det här då. Och så vi börjar intervjua henne, och hon berättar att hon har sett en kort person stå och sikta in i en bostad, en grannbostad en liten bit längre bort då. Och det verkar ju rätt så allvarligt där, så att det blir ju, oavsett man vill det eller ej, så blir det ju att man taggar till och får lite adrenalin när man hör att det är vapen i inblandat i en händelse, och det gör ju att man blir lite mer på tårna än vanligt case, såklart. Och jag minns också att vi pratade med ledningscentralen under ärendet, och en av operatörerna i ledningscentralen gräver fram information om att i ett av husen så hade det varit, ett av husen i grannområdet där, så hade det varit någon form av tvist mellan en man och hans före detta, och den här före detta som kom från Thailand, tror jag det var, hade också varit hotfull eller kunde misstänkas ha varit hotfull. Mm. Och då så försöker vi koppla samman de här röda trådarna och samtidigt så kikar vi området och var den här kvinnon som har inte i närheten, hon pekar vad hon har sett. Och när vi går dit så ser vi fotspår, eller skospår heter det rättare sagt, i snön. Ganska små fötter. Mm-hmm. Och tillsammans med den informationen som vi får från ledningscentralen om en kanske att det kan vara en thailändsk kvinna, kort person, och det går ihop med småfötter, tänker vi. Sådär. Så att vi börjar följa de här skospåren i snön, och en liten bit bort så ser vi faktiskt...
Hur små var de här fötterna? Kunde du göra någon bedömning? Var det 36?
Nej, eller
var
det... ja men ganska små någonstans där. Det är ju jättesvårt att säga snö också, ja, i och med att absolut. Det trycks ut lite grann och sådär, så att de kan vara mindre eller ja, det är svårt att veta riktigt. Men vi följer dem där en liten bit i alla fall, och efter bara en kort stund så ser vi en person i halvmörkret där som står med vad som ser ut som ett gevär och siktar mot ett hus.
Oj.
Och jag reagerade väl som man är lärd att reagera och som man är tänkt ska agera. Så jag drar ju mitt tjänstevapen och börjar ropa på den här personen att släppa vapnet och släppa. Bara skriker de här kommandona som man har lärt sig att skrika. Och så går det väl någon eller ett par sekunder och så skriker kollegan som står bredvid mig att skjut inte, det är ett barn.
Aha.
Och då lyckas vi båda se att det faktiskt är ett barn som är ute och leker med sitt leksaksgevär.
Oj.
Och står och siktar på sitt eget hus där det här barnet bor då. Så vi kan hölstra våra vapen och springa fram till det här barnet. Och han är ju jätterädd såklart och ledsen för det här. För att han har ju blivit rädd.
Ja, det är klart.
Och vi får gå in och prata med den här familjen. Och han är uppjagad och skakad såklart. Och vi är också uppjagade och skakade för att det där kunde ju ha gått riktigt fel. Särskilt i liksom ljuset av det som hänt på senare år med Erik Torell i Stockholm.
Exakt, ja.
Så där så inser man ju hur små marginaler som det faktiskt är i vårt jobb ibland.
Vad var det för ålder på det här barnet ungefär då?
Jag tror att han var i 10-årsåldern någonstans, om jag minns det så många år sedan. Så att jag minns inte exakt, men någonstans runt där. Så han var ju inte gammal, men inte jätteung heller. Så. Ja, men jag minns att jag har tänkt på det här efteråt, hur det kunde ha gått och hur han mår efter det. Jag vet att jag var tillbaka. Jag var i hans klass någon dag efteråt och fick liksom visa polisbilen och berätta hur vi jobbar och förklara hur det funkar med leksaksvapen. Och,
just det.
Och han var ju fortfarande liksom lite skakad och sådär. Mm. Och jag passerar det huset ganska ofta, det området ganska ofta, och det är något som finns med mig liksom, ändå.
Mm.
Och jag undrar hur det gått för den här killen. Han är säkert vuxen idag, tänker jag. För det är så pass många år sedan. Och han undrar hur bär han med sig det här. Det är en sån tunn linje mellan att det går bra och att det går dåligt.
Just det.
Och jag tror att som polis vill man ju alltid vara den som står på det goda sidan. Man vill vara liksom hjälten inom situationstecken.
Mm.
Och det kan vara väldigt hårfint om man är hjälte eller... något helt annat i allmänhetens ögon.
Nej, precis. Som just det ärende som du nämner där med Erik Torell, där egentligen väldigt mycket gick snett. Och det kan ju ibland handla om ljuset, om vinklar. Och jag menar, den här pojken stod nu kanske på ett sätt så att ni kunde se då att det var barn, men hade ni kommit från ett annat håll? Jag bara spekulerar nu, men svårigheterna kan bli så många när omständigheterna klurar till det lite grann. Och så blev det ju med det oerhört olyckliga fallet så där med Erik.
Ja, och jag tänker att det är väldigt liknande på så sätt att vi fick information som gjorde att vi kunde tolka det vi såg på platsen.
Exakt, det är väldigt likt faktiskt.
Och samma var det i Torell-fallet som jag förstår, att man har en farlig gärningsman och man har en plats som stämmer och sen så kommer en person med ett vapen, liknande föremål, och sen så händer det här tragiska som händer.
För du berättar att ni åker på det här och du berättar att när du hör att att det är vapen inblandat, så blir det ju så att säga en pulshöjning. Adrenalinet börjar liksom komma ut i kroppen mer och mer. Sen får ni ytterligare information att det kan finnas en hotfull person där som tidigare har visat sådana tendenser. Det blir ju med att man brukar prata tunnelseende, men det behöver ju inte alltid vara liksom fysiskt. Det kan ju vara lite mentalt också, att man blir mer och mer liksom, ja, att hjärnan, jag vet inte hur jag ska beskriva
det, men det
blir tunnare och tunnare liksom. Det blir svårt, och det är därför som man blir, i alla fall som ex-polis då, när man i samband med Torella, alla förstår sig på det, som kan se en pojke med Down syndrom på 750 meters avstånd och så vidare och så vidare. Det är otroligt faktiskt att inte en del förstår hur komplexa de här situationerna ibland är.
Ja, och det tyder väl på en proffsighet, tycker jag, också hos polisen i allmänhet. Jag menar, sådana här situationer som jag har berättat om, den hamnar ju inte i tidningen.
Nej.
Såklart. Och det är ju sådana här händelser, liknande händelser, säkert dagligen, där vi inte skjuter någon person och där det går bra.
Mm.
Och det tyder väl på att vi ändå någonstans har en, förhoppningsvis en ganska välutbildad poliskår som har vett att skilja saker och ärenden från varandra. Men att det faktiskt kan gå riktigt snett ibland.
Mm.
Och det är kanske ingens fel heller egentligen.
Nej, helt sant. Och jag tror att om man frågar många av våra poliser där ute, så skulle nog många kunna svara ja på frågan så här: fan, har det funnits ett tillfälle under din polisiära karriär där du rent lagtekniskt hade kunnat skjuta men inte sköt?
Så ja, det tror jag många har varit med om. De flesta kanske till och med.
Jag tror att många faktiskt har varit med om där man efteråt sett sig, men där hade vi fullt, alltså lagen bakom, vi hade kunnat skjuta i benet eller whatever, eller till och med kanske i nödvärn. Men vi valde att inte göra det, vi valde att lösa situationen på ett annat sätt. Men rent medialt är det ju helt ointressant av de här icke-händelserna, vi inte gjorde någonting så att säga.
Ja, men absolut. Och det handlar ju om att stjärnorna ska stå rätt, att man lyckas att slippa skjuta, som man säger. För det är ju ingen som vill skjuta någon. Och trots att man kanske skulle bli frikänd, som du är inne på, av lagen på sin sida, så gör det inte att man kommer att må bättre efteråt. För den skulle, bara för att man har rätt på sin sida.
Nej.
Och jag menar, jag tänker på det fortfarande trots att jag inte sköt.
Ja, precis.
Så det är klart att det följer med de som tvingas avlossa sina vapen.
Jag har ju varit med om ett ärende då där min kollega sköt en person när jag var med, så att säga, vid ingripandet. Och jag vet ju hur traumatiskt det blev för honom liksom efteråt med allting. Nu, den här personen överlevde då, men det var ändå otroligt, påverkade honom väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket. Han blev också helt friad. Ja. Han blev helt friad, så det var ingenting fel, så att säga. Men ändå hur mycket det påverkade.
Ja, men det är något grundläggande, tror jag, i oss människor, att vi vill inte skada andra människor. Det finns en spärr för oss som är normalt funtar att det ska man inte göra liksom.
Mm.
Så därför krävs det utbildning, både för att kanske ta beslutet att skjuta när man väl måste göra det, och att inte göra det när man inte behöver det.
Precis. Jag tänker, du står ju där som i din berättelse, så beskriver du att du drar ditt vapen, du ropar då på den här personen, liksom de här klassiska, lägg ner vapnet och så här, som du har lärt dig. Sen säger du att din kollega säger så här: skjut inte, det är ett barn. Hade du själv uppmärksammat att det var ett barn om du hade stått kvar någon sekund till, så att säga? Eller var det uppenbart när han sa det till dig, eller hur reagerade du?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag hade, det är svårt att säga om jag hade sett det, men jag tror att förhoppningsvis hade man ju förstått när man inte fick någon, när vi inte fick liksom någon kvittens på att personen gör som jag säger, att man kanske hade börjat liksom titta till lite närmare.
Mm.
Jag är bara glad att kollegan råkade se det före mig och var snabb och ropa ut där.
Mm.
Så det var ju super, super skönt. Ja, nej, det är svårt att säga. Förhoppningsvis hade man ju kunnat liksom lugna ner sig i två andetag och kanske ställa sig i skydd och försöka se vad det är för en person och för en situation. Så.
Det är väldigt intressant att ditt minne är en händelse, så att säga, som inte blev något, ska jag inte säga, men rent Alltså,
nej, men det är en icke-händelse på sätt och vis.
Det är, liksom
så, som... det är inget brott och det är inget, ingen har egentligen gått, blivit skadad, ingen har blivit dödad, men ändå något som har, som finns kvar i minnet. Sådär.
Har du dragit vapen efter den här händelsen också? Har det hänt?
Ja, det har jag gjort, men inte en sån skarp situation. Nej. Jag har varit i någon annan situation som vi kanske kan prata om i Patreon-avsnittet. Sådär. Men inte på det sättet har det varit så avgörande riktigt. Att det har varit liksom en fråga om att faktiskt behöva skjuta kanske inom kort.
På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.
Men det som sitter kvar i dig då, du berättar att du åker förbi den här fastigheten ibland och då kommer det här minnet tillbaks. Vad är det som gör att det här minnet sitter så starkt kvar hos dig?
Ja, men jag tror det att för att jag vill minnas den här killen som liksom lite skör och liten. Och jag tror det är mycket det här att vilken person man själv vill vara. Man vill vara den, eller jag vill vara den som alltid är på den goda sidan, alltid ställer till rätta och gör bra saker. Men när man då hamnar i en situation där det är risk att det blir precis tvärtom. Jag tror att det är tanken om vad som skulle kunna hända, att vad som kan gå ännu mer fel som sitter kvar. Snarare än det som faktiskt hände egentligen.
Och sen... Såklart det du säger att man var på den goda sidan och sådär, men sen vill man ju inte göra fel. Man vill inte göra fel i yrket, och det, problemet med polisyrket och en del vissa andra yrken är att när det kan gå fel så kan det gå så jävla fel. Alltså verkligen, fast man gör, ja, citattecken, rätt då.
Ja, och det som folk brukar fråga där att vara polis ibland och då säger att ja, men det är som vilket jobb som helst. Men det är väl både sant och falskt, för att när det går fel, då kan det gå riktigt fel för oss. Så att det är väl den skillnaden som är egentligen mot inom situationstecken vanliga jobb.
Väldigt intressant minne, och jag förstår varför det sitter kvar. Jag förstår att det är en stark upplevelse. Sen tycker jag det är så intressant med de här triggergrejerna, att man åker förbi fastigheter och platser och sånt där man har gjort ingripande. Det gör jag än idag i Stockholm, fast det är så länge sedan jag slutade, så var just det var det dödsfallet och det var det. Och min fru ibland sa, här var jag på, hon bara, du har redan berättat om den här adressen. Jag bara, okej.
Ja. Jag känner mig väldigt väl i det där, och det är galet, och det är sånt som man inte tänker på det var det, som ens kommer förbi, ja just det där var ju den.
Och det behöver inte vara stor, liksom, nej, precis, det behöver inte vara jättestora grejer, men det kommer som en liten sån där, som ibland det gör på telefonen, och så här minne som kommer upp, det här gjorde du för ett år sedan här och där liksom.
Ja. Ja. Och det finns ju väldigt många roliga minnen man har inom jobbet, och jag förstår att det blir väldigt mycket fokus i din podd på det som är dramatiskt och liksom,
men det är lite blandat. Vi har en del roligt. Har du något roligt som du kommer att tänka på?
Oj, ja, jag vet inte om jag får spara ett memoarerna om det.
Ja, okej, okay, de är för roliga att dra i podden.
Nej, det finns så himla mycket. Ibland så brukar man tänka, varför man ska skriva en bok? Jag vet, du hade en gäst som har skrivit en bok om sina massa olika case.
Exakt, ja.
Och man har ju varit på massa olika grejer, och jag tänker alla dödsfall har varit på som varit konstiga liksom, och underliga, och situationer som är helt bizarra kan man tycka, eller hade man nog tänkt som utomstående betraktare kanske, men som för en annan blir vardagsmat som jag inte tänker på idag. Det är ingenting som berör mig sådär negativt. Men ja.
Det var faktiskt så, det var så min tanke var i grunden med den här podden också, att jag skulle skriva en bok, men sen kom jag på, vadå, mina minnen tar ju slut, men jag har ju fullt med för detta poliskollegor där ute som sitter inne med så fantastiska historier, och det får man ju lugnt säga att alla har så otroligt unika minnen och unika jobb de har varit på, som man tänker sig, men jag har hört allt, men det här slår ju alla rekord.
Ja, men det är det som är så roligt med poliser också, tycker jag. Jag ändå har träffat poliser från massa olika ställen i världen, höll jag på sig. Och det är ganska mycket samma typ av människor och samma typ av humor, och man har samma liksom busar överallt liksom. Sen heter man olika saker, ser ut på olika sätt, men Men det är samma typ av ärenden och samma typ av problem på många ställen i världen. Och det gör väl kanske att vi blir lite likadana. Och det blir som en gemenskap, och det tycker jag verkligen är, det är den fina sidan med att vara polis.
Mm.
Den här kooperanden av hjälp som finns mellan oss som jobbar.
Mm. Det är många som nämner det.
Ja. Nej, men på tal om att skriva bok om det, så jag vet att du brukar ibland också fråga om tips på böcker och filmer och så här. Och
ja, berätta.
Det finns en amerikansk författare som heter Joseph Wambo.
Hur stavar du det då?
Ja, efternamn som W-A-M-B-A-U-G-H. Och det är en gammal polis som skriver romaner, men som är baserad på liksom polishistoria. Han väver samman en massa olika massa trådar till en enda röd tråd som sen mynnar ut i liksom ett case. Och det är väldigt mycket ur ingripande polisens synvinkel så där, och extremt humoristiskt, men också välskrivet och roligt. Så att han har skrivit en svit med böcker som handlar om Hollywood Station i Los Angeles, som jag verkligen kan rekommendera. Därför får man en riktigt bra bild av hur polisyrket är.
Joseph Wambo, jag har skrivit upp det här nu.
Precis, ja, det är bra tips. Det finns inte någon film eller tv-serie baserat på det vad jag vet, men böckerna är väldigt lättlästa och jätteroliga och spännande, så att de kan rekommendera.
Ja, tack. Egentligen ska man ju göra en film eller serie baserat bara på historier som är berättade i podden Snutsnack.
Ja, det har varit något. Men frågan är, skulle folk tro på det?
Nej,
det låter för konstigt liksom.
Ja, precis.
Ibland.
Men
jag
vet att det finns vissa manusförfattare i alla fall. Jag vet en garanterat som lyssnar på Snutsnack och som lär sig lite kring yrket, polisyrket och sådär, och för det vidare till lite mer fiction då, och det är häftigt. Alla är välkomna att lyssna.
En bra källa att ösa ur, tycker jag.
Ja, det är det. Men filmer då, eller serier så här, hur känns det att kolla på det då som polis? Eller kollar du bara på det här gränskontrollen i Australien?
Ja, men precis. Nej, inte riktigt. Ja, men det kan vi kolla på ibland, absolut. Men nej, men svenska liksom fiction-grejer har jag lite svårt för. Det blir ju de här detaljerna som ofta sänker det för en med fel uniformer och radion sitter mitt på ryggen eller sådana här grejer. Så jag tycker men det är så lätt att bara fråga en riktig polis, ser det ut så här, för att få trovärdighet i den. Och jag förstår ju att det ska vara fiction, liksom, men jag har ändå svårt för att köpa det. Så att men man får ju bort sig från vissa saker. Jag gillar ju Bosch till exempel, som är en amerikansk kriminalpolismordutredare som finns som tv-serie.
Bosch.
Och även bokserie Bosch.
F-B-O.
B som är Bertil, och O-S-C-H.
Det har inte heller talat om, vad är detta?
Ja, men den är väldigt bra. Det är en jättestor amerikansk författare som heter Michael Connelly som är väldigt omtyckt. Och det är en liten ensam varg, så där, lite typisk polisen, och han är svår att samarbeta med. Man har hjärtat på rätt stället och bryr sig verkligen om alla offer som han försöker återupprätta deras ära och heder, så att säga.
Ah, okej.
Okay. Det är bra tips, finns att kika på. Intressant. Och läsa.
Jag och min fru har precis börjat kolla på en mexikansk serie, men vi la faktiskt ner vårt tittande där. Det handlade om La Secura, eller nej, jag säger bara fel, men den ska jag inte rekommendera, helt enkelt. Det handlade om någon fängelse, en som ska frita en tjej från ett fängelse.
Man får ge en chans i så saker, men sen,
jag gillar att chansa
också.
Det är kul att se något mexikanskt eller något italienskt eller franskt och så här ibland, bara istället för pumpa amerikanskt liksom. Men nej, det här höll inte i manus, och några lite rackiga skådisar, dåligt manus och så.
Ja, nej, men jag håller med, det är bra att variera sig.
Så där, men då bara ska jag fråga här också, hur blir det med den fortsatta karriären? Blir det gränspolis to the bitter pension, eller hur ser det ut för dig?
Ja, men många kollegor går ju pension på gränspolisen. Jag ser inget annat just nu som jag känner att jag måste göra. Jag trivs jättebra här. Sen så ska man ju aldrig, jag blir så gammal så att jag förstår att man ska aldrig säga aldrig.
Nej.
Jag var faktiskt på en utflykt här förra året och provade något annat lite och kom tillbaka. Så att Nej, jag tror nog jag blir vid min läst ett bra tag till. Så känns det, helt klart.
Det låter faktiskt intressant, måste jag säga.
Ja, men alla är välkomna att söka hit, och det är därför vi försöker marknadsföra oss mot nya poliser, för att man ska inse bredden lite mer än vad jag gjorde när jag började. Mm. Så att, men det är jäkligt kul med de nya kollegorna, de är så otroligt kunniga och duktiga, så att det är kul att möta dem faktiskt.
Ja, roligt. Rickard, stort tack. Vi ska prata vidare i Patreon-avsnittet, men stort tack verkligen för att du berättade mer om vad gränspoliser gör och att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack själv, det var jättekul.
Tack, Snutsnack är över för den här veckan, men som du vet så är vi tillbaks om en vecka med ytterligare en gäst, nya historier, nya infallsvinklar. Patreon.com/snutsnack för att ta del av bonusmaterial. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Vi hörs. Hej!